de flesta gör det för att ja, men just må allmänt bättre, lindra biverkningar från onkologisk, alltså cancerbehandling. Så det är mer som symptomlindring man använder det här.
Alla har väl någon gång testat naturläkemedel vid till exempel förkylning. Men hur verkningsfulla är de här medlen? Är det någonting vi kan lita på?
Och den som har svar på det är Johanna Höök Nordberg, apotekare vid Karolinska institutet och forskar om användningen av naturpreparat.
Det här är Naturvetarpodden och vi som håller i trådarna är jag, Palle Liljebäck
och Sara Folker.
Välkomna! Naturläkemedel har ju blivit var och ens lilla medicinbok, eller på att säga. Nämligen att det är viktigt för många. Hur vanligt är det att folk använder naturläkemedel, skulle du säga, Johanna?
Vi gjorde en studie 2020 där vi tittade på ett tvärsnitt av 500 personer av befolkningen. Och då var det 23% av befolkningen som använde något typ av naturpreparat. Och övriga kosttillskott, vitaminer, mineraler, var det 38% av dem som använde.
Så sammantaget låter det som att det är en jättemarknad här och ett stort intresse för naturpreparat väljer du att använda som ord, eller?
Precis. Vi kan återkomma till vad vi använder för ord, men det är en jättestort intresse bland befolkningen, skulle jag säga.
Kunde man se också i den studien vad som var vanligast?
Ja, precis. Vi har några toppsäljare här och då var det bland annat ingefära, gurkmeja, vitlök, blåbärsextrakt. Så. Mm. Och vi frågade också vad man gjorde det här för, vilket motiv man hade med användningen. Och då var det framförallt ett förbättrat välmående. Mm. Den här studien gjorde vi i början på pandemin så att vi var också intresserade av att titta på om folk gjorde det här med specifika förväntningar i relation till covid. Och det var väldigt få som gjorde det. Så man gjorde det mest med motivet att må allmänt bättre, fysiskt eller psykiskt.
För annars är jag använder alltid gurkmeja och ingefära och citron och honung när jag är sjuk. Och jag tycker det funkar. Jag brukar bli frisk. Okej, nu kanske nu har det suttit längre, men vanligtvis. Just så jag tycker det funkar jättebra. Mm.
Och du menar att det finns kliniska studier som stöder det här? Eller bygger det mycket på känsla?
Ja, jag skulle säga både och. Jag tror att de flesta användare använder det just för att de själva upplever att det här är någonting som gagnar dem. Medan vetenskapen och forskning stödjer en del av användningen, men inte all, skulle jag säga. Det är intressant när vi tittar också på användningen vid specifika sjukdomstillstånd. Vi gjorde en studie med personer med cancer till exempel. Och de i sina svar som de angav i enkäter då, så är man väldigt resonerande kring vad man gör, hur man utvärderar det, när man vill sluta och så vidare. Så att min uppfattning från de studier jag har gjort är att människor är ändå kritiska i sin användning av det här. Man fortsätter inte att använda något som man inte upplever gör en gott, så att säga.
Och just när det gäller cancer då, som det här som du refererar till, vilka preparat är det som har varit aktuella då?
Ja, och då vill jag börja med att säga att just användningen vid cancer, det är framförallt en komplementär användning, så att de flesta använder inte det här för att påverka cancersjukdomen, det är viktigt att säga här, utan de flesta gör det för att ja, men just må allmänt bättre, lindra biverkningar från onkologisk, alltså cancerbehandling. Så det är mer som symptomlindring man använder det här. Och när det gäller cancerområdet så har vi intressanta studier. Det kom en studie här tidigare år i Journal of Clinical Oncology som tittade på probiotika faktiskt, att det kan lindra en biverkan vid strålbehandling hos huvudhalspatienter, cancerpatienter.
Så man ska liksom inte tro att man kan byta ut de vanliga cancerläkemedlen och strålning och sånt här?
Nej.
Utan det här är ett komplement som du är inne på?
Det här är absolut ett komplement. Utifrån det jag och vi vet så är det någonting man gör för symptomlindring i sådana fall, inte istället för.
Vad är de vanligaste naturläkemedel som används som komplement Är det liksom där probiotika eller finns det något speciellt? Liksom, men man har ju hört till exempel att men till exempel att man ska undvika socker, att det ska vara jättebra om man kan säga att man ska undvika. Jag tänker, finns det något annat som är vanligt att folk använder i syfte för att, men dels kanske för att förebygga att få cancer eller medan man går en behandling?
Ja, medan man får en behandling så är det ganska likadant ut faktiskt vad man använder som det ser ut i befolkningen i största allmänhet. Man använder också de här förkylningspreparaten för att få färre infektioner eller lindrigare infektioner. Och det här, men sen förekommer det ju såklart också användning där man gör det kanske med initialt med en förhoppning om att det ska stärka ens allmänna hälsa och stärka kroppens förmåga att bekämpa den här cancern. Liksom. Men så att det rör sig om ungefär samma preparat skulle jag säga. Sen har vi vetenskapliga studier som är intressanta där vi kan titta på att man kan tillsammans med vanlig läkemedelsbehandling för illamående vid en cytostatika behandling till exempel, så kan man lägga till ingefära till exempel. Det finns också studier som tittar på amerikansk ginseng. De här studierna, finns några studier, de är fortfarande sådär. Det är inte så att man ser att det här är någon allmän rekommendation. De är inte så pass bra, men de tas ändå med i riktlinjer som en möjlighet.
Så probiotika ligger på ditt bord också, höll jag på att säga. Det här med, alltså det klassas då som ett naturpreparat, det också.
Ja, precis.
Och det är väl ofta de här mjölksyrebakterierna, va? Som man tillsätter yoghurt och...
Precis, precis, det är ett naturläkemedel. Det förekommer både som ett naturläkemedel och som ett kosttillskott idag. Sen en svårighet med probiotikaområdet är ju att det finns väldigt olika stammar. Så där får man ju se upp om man har läst en studie om något preparat, så är det kanske på specifika stammar. Och probiotikafältet i sig är stort och det händer väldigt mycket. Det är ett stort forskningsfält som går snabbt framåt.
Alltså nu, du nämnde kosttillskott också. Vad är liksom skillnaden på kosttillskott och naturläkemedel?
Ja, men det är en bra fråga och som jag tror är relevant för användarna verkligen. Man kan grovt säga att naturpreparaten delas upp i läkemedel, då det är växtbaserade läkemedel, och kosttillskott, och de regleras som livsmedel. Det som är läkemedel, det är dels växtbaserade läkemedel som innehåller växter. Sen naturläkemedel rent juridiskt, så är det en liten grupp som inte innehåller växter utan snarare mineraler, djur eller bakteriekulturer som då till exempel probiotika. Vi har endast ett fåtal naturläkemedel kvar i Sverige idag som rent juridiskt heter naturläkemedel. Sen finns det växtbaserade läkemedel då, som är baserat på växter men inte alltför bearbetade.
Och de läkemedlen, naturläkemedlen som tar upp här, växtbaserade då, till exempel, de är kontrollerade av Läkemedelsverket och även godkända på något sätt. Då.
Ja, men precis. Att läkemedel är ett juridiskt begrepp, så att alla läkemedel är kontrollerade avseende säkerhet, kvalitet och effekt. Sen finns det lite olika spår för just de här, hur man utvärderar effekten. Men de är kontrollerade. Medan kosttillskotten då, som regleras enligt livsmedelslagen, de har vi betydligt mindre koll på. De produkterna kontrolleras inte nödvändigtvis innan de släpps på marknaden. Så där behöver man som konsument ha betydligt mer kunskap för att känna sig trygg. Framförallt med kvaliteten skulle jag säga.
Och det här med kosttillskott, det är inte en avdelning riktigt, förstod jag här. Men kan du ge några exempel på kosttillskott? D-vitamin, är det ett kosttillskott då?
Ja, det kan vara det. Och här har vi en viktig liksom, distinktion för att saker kan vara både kosttillskott och regleras som läkemedel beroende på användningsområdet. Så att här har vi läkemedelsområdet, det läkemedel är ju avsett för att bota, lindra eller förebygga sjukdom specifikt. Så att du kan använda D-vitamin att behandla en brist. Men D-vitamin kan också vara en del av ett kosttillskott. Och då ska det komplettera normal kost. Så då är det användningssättet som styr.
Så det finns en liten gråzon där kan
ja,
man säga.
Ja, det finns många gråzoner inom det här området skulle jag säga.
Det Det är en stor bransch det här, omsätter miljarder. Finns det lyxsökare här också? Det kan man ju misstänka, det borde kunna vara lockande att ta sig in här.
Jo, men det tänker jag som vilken bransch som helst egentligen. Att det är klart att det är en stor marknad. Det är också något som Världshälsoorganisationen trycker på i sina, liksom, sin rekommendation att länder ska ha regler och riktlinjer och utbildning kring det här, för att det är en stor marknad. Men jag tror att det är viktigt att se när man tittar på framförallt den här branschorganisationen Svensk Egenvård som tar fram försäljningsstatistik kring det här området. Och då är det viktigt också att se de olika delarna här. Och här ingår ju, vi pratar mycket äpplen och päron här i den här gruppen. Det är sportnutrition, det är viktkontroll. Sen de här växtbaserade läkemedlen är ganska liten, det står för ett liten del av den här marknaden. Medan kosttillskotten är ju en avgörande del.
Men hur är det med naturläkemedlen? Är de liksom underskattade i hälso- och sjukvården, eller hur ser det ut där?
Ja, men jag skulle säga både och. Både ja och nej vill jag svara på den frågan. Det är ju, alltså på ett vis så tycker jag att de här växtbaserade läkemedlen har verkligen en större potential än vad som tas tillvara i hälso- och sjukvården idag. De flesta är avsedda för egenvård och kan vara aktuella som ett liksom lättare alternativ innan man påbörjar annan behandling. Men det luriga är att egenvården, som också vi farmaceuter är vana vid, det kräver ju alltid också en försiktighet, för att vi, beroende på vilket tillstånd man använder något för, så kan det ju vara jätteviktigt att söka upp läkare och undersöka om man behöver liksom göra en utredning och få diagnos och så att man vet vad man behandlar. Och det finns ju en del av de här växtbaserade läkemedlen har en väldigt skonsam biverkningsprofil. Och en del, just givet att det är så många som använder det här redan, så är ju det, den här starka preferensen för en del, är ju något som vården skulle kunna ta vara på och jobba med, tänker jag. Sen så tänker jag att det också finns såklart en fara och risker med det här. Och då kan vi prata både direkta risker, där ett stort problem är kvalitet. Hur vet jag att det jag kanske beställer på nätet, nätet är den främsta källan till hur man köper dem här idag, och hur vet jag att den produkt jag köper verkligen är det som står på förpackningen? Vi har sett att det finns problem med både att man tillsätter läkemedelssubstanser olagligt, eller att vi hittar föroreningar i preparaten.
Men ofta handlar det väl om extrakt eller liksom koncentration utav koncentrat utav olika preparat.
Ja, precis.
Till exempel johannesört kan det vara, och sen finns det något som heter Espritox.
Mm, just det.
Som man tar i tablettform, ja, har jag precis förstått.
Ja.
Som egentligen är
Espritox är ett kombinationspreparat som bland annat innehåller röd solhatt, echinacea, purpurea. Och röda solhatten är ju ett av de preparaten som är undersökt ganska mycket. Sen är det svårt att beforska förkylningar. De går liksom automatiskt över för de flesta. Men här har vi liksom, det är också så att det finns en väldigt heterogen marknad av de här olika echinacea-preparaten. Så att vissa studier som har tittat på en specifik koncentration och ett visst extrakt kan ha visat sig effektivt. Medan ett annat kanske inte har visat sig effektivt. Så studierna är lite motstridiga här, och de, framförallt blir det svårt att slå ihop studier och dra generella slutsatser, för att preparaten ser så olika ut. Så att här har vi en unik svårighet med det här området, att det är svårt att dra slutsatser, för att ett extrakt beror ju på, det beror på råvaran du använder och sen sättet du förädlar det. Det kommer i slutändan innehålla en olika sammansättning av substanser, så att det gör det här lite svårt, och det är därför kvalitetskontroll är så viktigt också. Att du får, om du är ute efter någonting för en speciell åkomma, så vill du veta att det här preparatet innehåller just en viss koncentration av de substanser som är.
Och just när det gäller solhatt så kanske riskerna är väl ganska små ändå, föreställer jag mig.
Ja, precis. Och där har ju Läkemedelsverket gjort den här risknyttabedömningen för de här de växtbaserade läkemedlen. Det finns biverkningar, det finns det för allting vi stoppar i oss, och framförallt när det är förädlade produkter. Men de är så pass milda så att riskerna är inte så stora. Sen ska man vara försiktig om man har allergi mot gråbo till exempel, så ska man inte ta Echinacea, för då kan man få allergiska reaktioner. Det finns vissa andra tillstånd och man ska vara försiktig också. Så att det är ju, det är viktigt som allting vi stoppar i oss att tänka att allt som kan ha effekt kan också ha en bieffekt.
Vi har ju till exempel en äng på landet här i Värmland. En solig, vacker äng sådär, med massor av johannesört. Och du vet ju att min sambo som gillar sånt här, verkligen, kokade te på det här. Eller torkade och kokade te. Mm. Det låter ju väldigt bra förstås, men kan man säga att det liksom kan ge nytta?
Ja, men jag tänker där. Många av mina svar blir både ja och nej, beror på. Johannesört är ett av de mest beforskade av de här naturpreparaten. Och då finns det läkemedel med johannesört som innehåller en viss koncentration av framförallt två aktiva ämnen som man vet står för huvudkomponenten av farmakologiska effektiviteten. Och då om man har det är framförallt extrakt då, man gör det och standardiserar det på hypericin och hyperforin som de heter, de här substanserna, så kan man få en god effekt för mild till måttlig depression. Och det här är någonting som stora organisationer i USA, deras läkarförbund för psykiatri rekommenderar det här som monoterapi vid mild till måttlig depression. Det ska inte användas tillsammans med annan antidepressiv behandling. För i studier så har man sett en likvärdig effekt som till exempel SSRI-preparat. Sen när din sambo plockar johannesörten ute på ängen, så då blir det lite mer komplicerat. För då behöver hon först veta
att det är johannesört.
Att det är johannesört, precis. Ja. Det finns äkta och falsk johannesört, ja, så att man behöver veta. Då kan man göra ett så här test med fingrarna, se om det innehåller det här färgämnet, och man kan titta på skälken.
Den är lite kantigare för mig.
Precis, den är äkta. Äkta är som lite rund med två kanter. Mm, och sen finns det en fyrkantig också som tillhör en annan.
Så den fyrkantiga är den falska?
Ja, precis. Eller en annan art.
Ah,
precis.
Okay, jag tror det var tvärtom.
Det är inte helt lätt. Och sen ska du ju bereda den där på ett sätt. Så om du är ute efter den här effekten som studier har visat, då ska du bereda den på ett väldigt speciellt sätt för att få den effekten.
Men det kan inte skada i alla fall. Eller?
Ja, det beror ju alltid på vilka mängder du äter. Om du dricker en kopp te, så skulle jag inte säga att det kan, då och då skulle jag inte säga att det kan skada. Men när du börjar laborera och dra ut extrakt, om du gör ett alkoholextrakt, då kan du få ut ansenliga mängder som inte ska kombineras med något. Johannesört är ju lite unikt också för just sin interaktionspotential. Det jag skulle tro att den är mest känd för här i Sverige, att den interagerar med andra läkemedel på ett sätt som kan vara väldigt allvarligt. Så därför så rekommenderar ju många läkare att man inte överhuvudtaget ska ta den.
Ja, det är så pass till och med. Och de verksamma substanserna, vad hittar man dem? Sitter de i bladen eller sitter de i blommorna?
Ja, de sitter i blommorna och knopparna framför allt. Ja. Men du kan använda hela växterna här för mig.
Men finns det några liksom, risker med självmedicinera, liksom, naturläkemedel?
Ja, men jag tänker att det beror på vilken åkomma, vilket kliniskt område vi pratar om här. Och till exempel psykisk ohälsa, tänker jag, om vi pratar johannesört, så är ju det är väldigt viktigt att personer med psykisk ohälsa kommer till vården. Så att där har vi ju liksom en indirekt risk att om man börjar självmedicinera, så kan det vara ännu svårare kanske att få hjälp i tid. Så. Samtidigt som det kan vara en väldigt bra möjlighet med johannesört för en del som inte vill ta SSRI-preparat eller som får allvarliga biverkningar av det.
Men SSRI-preparat och till exempel johannesört, det ska inte kombineras?
Nej, precis. Nej.
Men jag tänker typ som, heter det blutsaft? Är det naturpreparat?
Det regleras som ett kosttillskott idag, okay. Men det är ju baserat på växter och...
Ja, för det går ju att köpa receptfritt. Men det känns som att, eller jag får för mig att om man inte har kollat upp att man har järnbrist, så kanske man inte ska liksom ta det ändå bara för att man tänker att man kanske har det. Att det är kanske en typisk sak som är så här, det är bättre att kolla med vården först innan man kanske börjar med någonting, naturläkemedel, naturpreparat eller så.
Absolut. Men vid ganska många åkommor så är det ändå vettigt att fastställa problemet först, så att säga. Att ha en dialog med vården. Här blir det lite moment 22. För att om man kanske går och frågar sin läkare om de här preparaten, så vi har inte haft det som, läkare har inte haft det som sin grundutbildning. Så att de har inte så mycket kunskap om det här. Vi har ju sedan 20 år tillbaka det här som en valbar kurs på läkarprogrammet på KI till exempel. Men de som inte har gått den kursen har i princip ingen kunskap om
det. Är den populär? Är det många som går den bland läkarna? Eller är det de som är trädgårdsintresserade som tycker att det här verkar roligt? Jag har ju en kompis, en läkarkompis som har just det här intresset.
Ja, det har varit varierande intresse från kull till kull skulle jag säga. Det är mycket som ska få plats på läkarprogrammet.
Men känns det lite grann sammantaget som att det är en outnyttjad potential som skulle kunna få större nytta i sjukvården?
Jag tror framförallt, jag jobbar ju mycket mot cancervården och vi fortbildar alla professioner inom cancervården inom det här området. Och där upplever jag ett jättesug efter just kunskap, att vården verkligen känner att man behöver lära sig mer för att, och då är det framförallt för att kunna prata med patienter, kunna ha en kunskapsbaserad dialog. Så det här handlar nog inte så mycket om att vården i första hand ska rekommendera eller att det här ska bli någonting som vården rekommenderar, men vården måste kunna bemöta frågor på ett liksom kunskapsbaserat sätt, som, precis som alla andra frågor, eftersom det kan interagera med de andra behandlingarna och det rör liksom det medicinska fältet.
Vad är då ditt tips om man ska bli en informerad konsument och använda de här preparaten på bästa sätt? Hur ska man tänka som konsument?
Jag tänker framförallt att det är viktigt att man blir klar över vad man vill uppnå med användningen. Att man har realistiska förväntningar. Att man använder bra informationskällor. Vi har ett norskt forskningscenter som ger nationell information inom det här till exempel. Det är en källa, Läkemedelsverket, där hittar man information om alla växtbaserade läkemedel. Så man ser till att informationskällorna är bra. Och så tänker jag att man behöver veta om preparatets säkerhet och kvalitet. Vet jag att det jag tar verkligen överstämmer med vad som står på förpackningen och det jag har förväntningar om, det jag kanske läst i vetenskapliga studier och så. Är det motsvarande koncentration av vissa ämnen och så vidare? Och sen, hur hänger det här ihop med min övriga önskan om att det här är ofta en del av en önskan om livsstilsförändringar och att man inte lägger alla kort på just ett preparat, utan att man ser över sin generella önskan och vad man vill.
Så man ska liksom inte bli för snäv där, utan man ska vidga perspektiven och inte fastna i till exempel blåbär, som jag gärna lätt gör.
Ja, det är okej att fastna, men också om man samtidigt vidgar perspektiven, tänker jag. Och viktigt att föra en dialog med vården om det här.
Ja, men det blir en perfekt avslutning. Vi får tacka dig så mycket, Johanna Höök, för att du ville komma till Vad med i naturvetarpodden.
Tack så mycket.
Tack.